I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Omstart. Jag heter Eva Ekedal och det är jag som programleder Karriärpodden. En podd om ledarskap, förebilder och karriärinspiration. Och nu har det blivit dags för det andra avsnittet i den här minipoddserien Omstart. Som handlar om nya tider och nya möjligheter. Eftersom det här läget och krisen vi just nu befinner oss i innebär att allt fler kastas in i att söka nytt jobb. Om man nu förstås inte redan är lite i de tankarna. Jag som har jobbat nästan hela mitt yrkesliv inom rekrytering har ju fått fler frågor än vanligt om det här på sista tiden. Och det var också det som ledde mig till den här serien som handlar om jobbsökarprocessen. Det här andra avsnittet kommer att handla om det som vi såklart behöver göra ganska direkt i den här processen. Nämligen ta tag i sitt CV och det där viktiga med LinkedIn-profilen. Och CV:t, det är ju inte något som man kanske hela tiden uppdaterar och filar på. Men som blir väldigt aktuellt när det blir dags att söka jobb på allvar. Jag kommer därför i slutet på podden ge mina bästa tips vad gäller just CV. Och vi kommer också att göra en framtidsspaning som vi brukar göra här i slutet av omstartavsnitten. Och ringa upp en person inom någon av de branscher som förutspås rekrytera mer i framtiden. Och den här gången är det Jenny Nilsson, vd på Sper, spelbranschens riksorganisation, som vi ska ta kontakt med. Jag tror och vet att det är många som brukar säga, just det, min LinkedIn-profil, den är inte riktigt uppdaterad. Och det finns ju också så otroligt många funktioner och andra saker som är relevant att känna till om just LinkedIn och hur man ska göra sig synlig och sökbar och nätverka där. Så jag har därför valt att bjuda in ingen mindre än Lisa Gunnarsson som är Nordenchef på LinkedIn som min gäst idag. Och Lisa har varit med i Karriärpodden tidigare och det var så länge sedan vi såg så att det här ska bli ett riktigt kärt återseende. Och jag vet att hon har grymt mycket att tipsa om vad gäller just LinkedIn. Så håll öronen spetsade, för nu sätter vi igång ett riktigt matigt avsnitt om framförallt att göra sig synlig och hitta rätt på LinkedIn. Lisa Gunnarsson, välkommen till Karriärpodden igen.
Ja, men tack snälla, det är så härligt att få vara här igen.
Fast det är ju sjukt länge sedan, vi var tvungna att titta här. 2017 i januari.
Ja.
Så det är 3 år sedan.
Ja, och det var absolut snöstorm, eller kaos när jag var här sist. Mm. Så jag fick liksom inte sitta i poddrummet. Du och jag satt i damrummet, inte att förväxlas med något annat rum då, men vi gjorde faktiskt det.
Ja, det gjorde vi. Och det är mitt vardagsrum som heter damrummet, för
precis.
Det ser så damigt ut.
Ja.
Det passar ganska bra för mig. Men du, hur är läget med dig?
Jag tänker att det är väl ändå ganska bra liksom. Jag tänker att idag, alltså jag har ju ett jobb idag och jag är fortfarande anställd. Jag är fortfarande gift och mina barn mår bra ingen som är sjuk. Mina föräldrar sitter i karantän nere på sitt landställe utanför Oskarshamn. Det är bra. Min bror sitter i säkert förvar. Så jag tänker liksom att man får ju liksom sänka ambitionsnivån lite. Och tänka att det är ju faktiskt ganska bra. Mm. Mycket är ändå bra. Jag är djupt tacksam för alla de sakerna som är bra idag.
Men vad händer på jobbet då?
Ja, alltså vi som alla andra bolag är ju inne på, vi jobbar ju hemma allihopa sedan 9 veckor tillbaka. Så vi var, tror jag, inte de första att faktiskt stuva om och gå hem. Och vi har faktiskt funnit oss själva i att göra det också, tror jag, på ett bra sätt. Vi har hittat våra rutiner, vi har hittat våra team. Vi hade ett möte som var absolut avgörande faktiskt i ledningsgruppen för, ja, det är säkert 9-10 veckor sedan, där vi liksom satt oss ner och i början satt vi väl och garvade lite om det här. Vi förstod liksom inte. Men i slutet av mötet så hade vi liksom tagit fram en plan som faktiskt gav oss en långsiktig hantering av vad som kunde bli en kris. Och vi förstod nog inte då. Det var liksom på det, i det läget att jag tror inte ens vi hade åkt på sportlov riktigt då. Mm. Du vet, vi hade liksom inte kommit till den punkten. Nej. Men just att vi hade det mötet gjorde att vi liksom kunde implementera sen den här planen. Och det har nog varit en sån vinnande aktivitet.
Att faktiskt, ni var ganska snabba på, ja, det utan att veta om det.
Ja, väldigt tidiga, utan faktiskt att förstå det då. Men när det sen slog till så kunde vi liksom bara exekvera det på den planen. Och vi hade god hjälp av folk i våra nätverk som hade jobbat med riktigt kriser, liksom finanskrisen, som hade jobbat i regeringen, så kunde ge input då och säga de här liksom delarna är kritiska för att kunna övervintra det här. Mm. Så det var väldigt, väldigt nyttigt faktiskt. Mm.
Ja, och man hade aldrig kunnat ana att det skulle hålla på så här länge. Eller så här.
Det har inte börjat, tänker jag.
Nej, precis. Ja, men du, nu ska ju vi verkligen dra nytta av det som du kan så bra och det som ni gör så bra på LinkedIn. Och gräva ner oss lite djupare i det, ja, tänker jag. Jag har ju jobbat med rekrytering i jättemånga år och blev faktiskt på riktigt överlycklig när jag insåg vad LinkedIn gör för oss som jobbar med rekrytering. För det var ju som en öppen databas som öppnade sig som inte fanns än tidigare, verkligen. Vi, liksom, allt från att sitta och leta i telefonkataloger och försöka nästla sig fram till folk på olika sätt, så blev det plötsligt en öppen plats för oss att söka i. Men det har ju hänt en massa saker sen det där. Hur många år är det nu egentligen som LinkedIn har funnits i Sverige?
2012-13 ungefär.
Ja, just det. Om vi nu skulle tänka på hur går det egentligen till nu då, när rekryterarna och alla som ska rekrytera söker?
Ja, men det tror jag är jättebra att du frågar faktiskt. För att det är viktigt att förstå hur rekryterarna jobbar, hur bolagen jobbar, firmerna jobbar som jobbar med rekrytering, för att förstå hur man sen ska anpassa sin profil och sin aktivitet på LinkedIn. Det där är ju liksom ett ekosystem. Så att jag tänker så här att idag så har vi någonstans med 3,2-3,5 miljoner aktiva medlemmar på LinkedIn i Sverige. I det så innebär ju det att det finns ju inte ett företag där ute som inte använder LinkedIn i någon form för att leta efter ny kompetens, eller kompetens överhuvudtaget. Mm. Och det gäller ju både bemanningsbranschen, rekryteringsbranschen och sen alla företag i sina individuella former då, naturligtvis. Och då tänker jag så här, hur går det till? Då finns det ju ofta en rekryterande chef som går till antingen att rekrytera på sitt bolag eller på ett externt bolag. Och där har man liksom en kravspec på så här, vad är en rollbeskrivning på den personen som jag vill söka. Mm. Och där finns det ju ofta så här, det här är målet för den här rollen, det här är vad arbetsuppgifterna är, det här är de hårda kompetenser, alltså så här, bakgrund, industri man har jobbat i, hur länge man har jobbat och så vidare, som man har de hårda delarna. Och sen finns det ju de mjuka delarna, så här, det här är personen vi söker. Mm. Det här är personlighetsdrag, det här är styrkor, det här är liksom kulturvärderingar, sådana delar som vi stöker. Och det är viktigt att förstå att när man sätter ihop en sån spes, så blir det liksom så här, det är ut efter den spesen som man sen söker personal. Och då när man tänker så, så ska man veta att det är ungefär som när du själv söker vara på kanske Blocket eller på Hemnet, att söka en lägenhet. Att du har som de hårda sakerna, jag behöver ha 4 sovrum, jag vill ha utsikt, jag vill ha balkong. Det är sånt som man inte kan göra så mycket åt. Men sen har du också de mjuka värdena som är så här, hur mycket vill jag renovera, hur mycket vill jag fixa, vad är viktigt för mig, de andra delarna, ljus och med mera. Och precis på samma sätt så blir det när rekryterare ska den sen börja söka människor. För då ska man ju veta att varje profil, varje en av de här 3,5 miljoner människorna som finns i Sverige. Allt som du har på din profil kan ju rekryterare sen söka på. Så då går de in och så tar de den här kravprofilen de har fått från en rekryterande chef. Och så börjar de att skriva in, jag söker någon som finns kanske i Västra Götaland. Jag söker en säljare som har jobbat, som har 5-7 års erfarenhet. Som kanske har den här typen av industrikunskap som, eller bakgrund. De kanske har vissa specifika kunskaper, certifieringar eller andra områden. De kanske ska ha språk eller liknande. Och precis på samma sätt som du söker saker, till exempel på Blocket eller på en lägenhet på Hemnet, så lägger du in dina filter. Och det är precis samma sak de gör på LinkedIn. De lägger in sina filter för att få fram en kandidatlista på kanske någonstans mellan 20 och 50 personer.
Mm.
Och från den kandidatlistan, det är där du vill sticka ut sen. Du vill ju att din profil ska komma så högt upp som möjligt på den kandidatlistan.
Mm.
Och det gör man ju sen då genom att optimera sin profil. Så att om jag tänker så här, att jag går in lite grann över på hur man jobbar med sin profil.
Ja, men det är det jag tänker, för att jag tror att vi är där alla egentligen. Och det är ju oavsett om man egentligen ska söka jobb just nu, därför att man måste, eller därför att man är sugen på något nytt, eller för att man faktiskt vinner på att hålla den här lite uppdaterad hela tiden.
Precis, och då tänker jag så här, om man tänker sig profilen liksom uppifrån och ner, så man tänker sig att du är inne på LinkedIn nu, så tar du fram din profil. Då finns det som några delar som vi skulle kunna säga är de hårda värdena för att applicera det som var i kravspecen, och några delar som är de mjuka värdena, som är liksom mer hur sticker jag ut.
Mm.
Och de hårda värdena, om du börjar uppifrån, då har du såna här saker som folk söker på, precis som du söker en vara på Blocket. Och då har du till exempel dina titlar måste vara enkla och begripbara för algoritmerna.
Mm.
Så har du varit säljare, så skriv i titeln att du är säljare eller varit säljare,
inte
projektledare.
Inte liksom commercial client director.
Nej, men faktiskt inte, för den typen av formulering är mycket svårare för algoritmerna att hitta. Medan om du skriver säljare och sen skriver du din lite finare titel till exempel, eller hur du själv vill bli benämnd i brödtexten under, då förstår man mera vad du har gjort eller vad som faktiskt är området. Men jag hade varit väldigt enkel i själva din titlar eller de titlar du har haft tidigare, att det är projektledare, affärsutvecklare, säljchef, marknadschef, CFO, allt som du ser.
Liksom. Vanliga titlar.
Vanliga titlar, jag konstlar inte till det. Och sen skulle jag säga att viktigt också att fylla i industri. Det gör man längst uppe där det finns editeringsmöjligheter under profil själva där uppe vid bilden. Där fyller du i industri och du fyller också i stad där du befinner dig.
Mm.
De här tre är vansinnigt viktiga. För om du tänker när du själv ska leta efter Blocket, så är det ju direkt så här, hur långt är jag beredd att åka?
Mm.
Ja, och det är samma om du vill rekrytera någon, så är det ju enklast att rekrytera i befintlig stad. Ofta tar vi folk från liksom kända industrier där vi själva jobbar i. Och sen så också vilka som har haft eller har sitter med de roller som man själv söker efter.
Mm.
Så de tre är liksom superkritiska. Och sen så finns det längst ner i din profil så finns det också kunskaper. I engelskan skills då. Och det är också jätteviktigt, för att allt fler bolag väljer bort sen industri. Antingen så är man den typen av företag som vill verkligen ha folk från sin industri, eller så man väljer man bort det för man tycker man har en sån nischindustri.
Mm.
Och då söker man mycket mer på skills eller kunskaper.
Och det här är ju något man pratar gäller om i framtiden.
Ja,
det
exakt.
Det kommer att bli mycket viktigare.
Exakt, och ja, då skulle jag verkligen säga så här, fyll i båda.
Mm.
Så du är garderad liksom. Så du har både industri och också då naturligtvis vilka skills som du har, som du upplever att du besitter.
Mm.
Och lägg lite kraft på det. Liksom. Vilka områden har du jobbat i? För det här är sånt som verkligen rekryterarna söker på.
Mm. Men hur ska man göra med språken då? När man pratar CV så brukar det ju vara så här, när man söker ett jobb, så som om annonsen är på engelska så ska man ju naturligtvis svara på engelska eller på svenska om det är vice versa. Men hur ska man göra med sin profil, tycker du?
Nej, men jag tänker så här, om du jobbar i princip huvudsakligen bara med svensk marknad, du söker jobb i Sverige, du vill egentligen mest vara aktuell för bolag som jobbar på svenska, då ska du naturligtvis ha en svensk profil.
Mm.
Jag har en engelsk profil för att jag jobbar väldigt internationellt liksom, och vill att människor utanför Sverige ska kunna läsa och förstå min profil. Men sen finns det faktiskt så att du kan alltså ha din profil på många olika språk. Mm. Och det är så, om du tänker dig att du står på LinkedIn nu, så har du din profil framför dig.
Mm.
Längst upp liksom i högra hörnet.
Vi litar här i luften.
Ja, vi Precis, längst upp till höger. Då står det verkligen så här, vill du ha din profil i andra språk? Och du kan lägga upp så att om du tar några minuter och gör det, så kan du göra så att din profil kan hittas på olika språk. Så det innebär att jag som har en engelsk profil, om jag tittar på din Eva och du har på både engelska och svenska, då kommer jag se din på engelska.
Mm.
Medan som jag har en svensk profil och letar efter dig, då kommer
så
jag
den se den på svenska.
Ja. Så det är ju väldigt förnuligt.
Det är
om
ju
man
bra.
Då faktiskt... vill
om man vill ha på båda.
Ja, man faktiskt tror att man gynnas av båda.
Mm.
Men så här, hårda fakta då. Industri, stad som du finns i, dina kunskaper, jätteviktigt. Och se till att dina titlar är väldigt hittbara.
Mm.
Så gör dem enkla liksom.
Mm.
Sen så har vi ju det här som folk frågar allt så här. Men hur gör jag för att sticka ut i bruset liksom?
Ja,
hur gör jag för att synas? Och här kommer vi det till det som liksom sätter färg till din profil. Och då är det ju bara så här, du måste ha en bra bild. Alltså börja längst upp, du måste ha en bra bild. Och när jag säger bra bild så innebär det inte att den behöver ha tagit någon av en proffsfotograf. Men den måste visa ditt ansikte, gärna rakt framifrån. Har du ett yrke där du är säljande person så se till att bjuda på ett leende, titta rakt in i kameran.
Mm.
Om du är läkare, dra på en vit rock. Det formaliserar ju ännu mer vem du är. Se till att bilden ger de som söker... en rättvis bild av den du vill uppfattas som på jobbet.
Mm.
Så enkelt. Men verkligen se till att du har en bra bild. Har man en bra bild så hittas man 30 gånger fler gånger än om du inte
har det. Och det handlar liksom inte om att vara snygg eller inte.
Utan... Nej, alltså vi är ju vad vi är idag. Så det är liksom inte alls det, utan det handlar bara om att ha en rättvis bild som visar det du är. Liksom. Så ett är nummer bild. Sen så är det ju så här att under själva bilden i LinkedIn-profilen kan du skriva ett par rader om dig själv. På engelska så heter det summary.
Mm.
Och det
om
är ju,
heter det på svenska.
Om på svenska, ja. Och där är ju så här, det här är ju LinkedIns version av det personliga brevet. Så här liksom, lägg 3-5, max 7 rader om vem du är, vad du vill göra och dina styrkor. Folk som läser profiler gör det i princip första gången de skannar kanske 15 sekunder. Så håll det kort, men säljande om dig själv.
Och den här grejen, nu får jag flika in här... För jag coachar ju många hur de ska skriva sina CV:n framförallt. Och det är ju, man kan ju faktiskt använda samma text som man med fördel kan lägga högt upp i sitt CV som någon form av summary.
Absolut.
För sammanfattning vem man är och det som är. Jag brukar säga så här, varför ska man anställa dig? Att det är liksom typ det som ska stå på de där raderna. Och där gäller väl också nyckelord, alltså att man hittar bra...
Absolut.
Att det är hittad på, så att säga.
Absolut. Och idag söker vi, om man tittar på vilka ord är mest liksom, populära på LinkedIn idag på profiler, så för 3-4 år sedan så var det ju så här generalist, passionerad, engagerad, driven och så. Idag är det ju så här specialiserad, erfaren och så här, och så tänk liksom att det är den typen av personer som folk letar efter. Man letar efter spetskompetens helt enkelt.
Mm. Någon sa till mig också att det är bra att tänka på så här, vad är det jag liksom brinner för och vad vill jag skicka ut för signaler om mig själv i den där? Det behöver inte nödvändigtvis vara rena liksom, kompetenserfarenheter. Utan
nej, mera... du sa det bra innan. Vad är det liksom, varför ska folk välja mig? Ja, den är lite svår, så det gäller att tänka till lite.
Där får man jobba lite. Vet jag att jag fick göra med min. Jag tror jag ska jobba om den nu.
Men lite foto och lite så här om. Tänk att du har 3-5 rader. Sen så är det jättebra att lägga, om du har bilder och lite multimedia, så här videos och sånt, om dina olika anställningar. Så antingen om du har någon bild på jobbet där du är på... Alltså är du på Skanska så visar det ut på en produktionssajt. Har du någon video om bolaget där du jobbar? Det är inte alla som vet exakt vad Skanska gör. Kanske speciellt om du har varit mindre kända varumärken. Så att krydda på så att folk kan skapa ett intresse runt din profil. Varför är det roligt att spendera fler sekunder på din profil?
Mm.
Och sen är ju referenser bra. Längst ner, att om du har bra chefer är alltid bra. Om du kan be dem att skriva en kort referens om dig. Hjälp dem att skriva en bra referens. Skicka 3-4 rader som de kan pasta in och så kan de skriva om som de vill. Liksom.
Det där vet jag att många tycker det är jobbigt att fråga efter.
Alltså nej, det här... bara kör, säger jag. För 17 hela sista 100 åren så har vi bett om referensbrev.
Ja, precis. Men det här är förkortad precis version, samma sak liksom. Liksom, egentligen. Mm.
Så de grejerna gör liksom att din profil kan sticka ut lite vad det gäller själva profilen.
Hey, Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men sen kom vi in på, om vi lämnar profilen och pratar om det som skapar, hjälper det att skapa engagemang runt din profil. Mm. För LinkedIn är ju en plattform precis som alla andra, där det finns väldigt mycket artificiell intelligens och väldigt mycket machine learning. Så det gäller ju att lära plattformen att skapa brus runt dig. Mm. Och där finns ju några grejer. Det ena är liksom engagemang, och det andra är också att hur du nätverkar. Mm. Så jag tänker så här, ska vi prata lite om
engagemang? Ja, men verkligen, det där vill man ju veta, liksom, vilka algoritmer är det som styr? Berätta hemligheten.
Ja, men där är så här, plattformen bygger på att du behöver ge för att få. Så om du tänker precis som vilken lägereld som helst som har funnits i alla tider där man sitter ett gäng människor, så är det ju så att de som ger kommer få mest. Mm. Och därför tänker jag så här, att jag tänker det finns grupper att följa, företag att följa, och sen finns det din egna aktivitet. Så längst ner på LinkedIn, om du tänker att du är fortfarande på din profil, så går du absolut längst ner. Då finns det grupper, det finns företag att följa, och det finns också influencers. Mm. Och jag tänker, om vi tar snabbt 30 sekunder om varje. Mm. Så liksom influencers, det är ju, vi har 500 influencers över världen. Det är mycket, mycket kända namn, det är mycket stora företagsledare, det finns mycket premiärministrar eller presidenter och så vidare, som allihopa har gått igenom rigorösa processer för att vara en influencer på LinkedIn. Och där är det, de är många bra att följa. Och sen finns det ju mycket andra häftiga människor att följa idag. Jag följer många roliga människor som jag tycker är intressanta på de marknader bara, som vi opererar inom. Så det är bra. Och vad som händer då, att när du följer en influencer, så får du, och följer vem som helst faktiskt också på LinkedIn. Om du till exempel ska följa mig eller dig, Eva, då är det varje gång vi delar något på nätverket, så hamnar när det är ditt flöde. Det
följer
är det
som vi händer. Varandra, Lisa? Det här måste vi kolla.
Ja, det måste vi kolla. Sen har du även så här, också ett väldigt enkelt sätt att bli mer inspirerad och lära dig saker. Det är ju att följa olika grupper grupper på LinkedIn. Och här kan man följa hur många grupper som helst. Men det finns ju väldigt många grupper som jobbar kanske inom områden du är intresserad av. Eller saker du vill veta mer om. Det kan vara i de här tiderna. TRRs forum för att söka nytt jobb till exempel är jättebra. Mm. Så att gå in där och leta upp grupper som du är intresserad av. Och då blir det på samma sätt att när du är med i den gruppen och de lägger ut saker som är intressanta så kan du automatiskt dela det. Mm. Eller då också bara lära dig nya saker.
Och man kan gå in och interagera i de här grupperna också när man är med.
Mm. Och sen är den tredje delen där att det finns företag. Och företag som du är intresserad av, här är den absolut to-do om man är jobbsökare eller åtminstone tänker så här, vad ska jag göra härnäst? Så är det ju att gå in och gör en lista på papper typ, på de 20 företagen där du skulle vara mest intresserad av att jobba en dag i ditt liv. Och de 20 företagen ska du följa. Och det är du bara går in och sen så söker du upp det företaget, ta Sandvik, Telia, Spotify, vem du än vill. Och gå in och klick följ på dem. Mm. För att vad som händer då...
På deras företagssida då?
Ja, precis. Mm. Och vad som händer då, det är att du kommer börja få deras företagsaviseringar i ditt flöde. Är du intresserad av att jobba där så är det ju absolut kritiskt att du börjar lära dem vad som händer hos dem.
Mm.
Men det är också så att när vi är jobbsökartider att om du följer dem så är det så att när rekryteraren där som vi började sitter och gör sina kravlister för att hitta rätt personer, de har 20-50 personer kandidatlistan, så är det så att om du hamnar i den kandidatlistan, om du dessutom har tryckt att du följer dem, då hamnar du väldigt mycket längre upp i den listan. Mm. Så det är ett sätt att hamna bland de 10 första istället för bland de 10 sista.
Mm.
Så det är faktiskt en jätteviktig
liksom
del.
Och också få ta del av, jag menar, eftersom algoritmerna styr så kan vi ju annars missa den informationen som de skickar ut.
Ja, men
så
precis.
Det är ju verkligen...
Det är verkligen jätteviktigt och det är så få som anammar den här funktionen fullt ut.
Mm.
I Sverige i genomsnitt så följer vi 6 bolag. Man kan följa upp till 50.
Mm.
Alltså här är ju det snabbaste sättet att liksom bli kontaktad av rätt bolag.
Mm.
Så det är så här jätteviktigt.
Att hålla sig liksom ajour med.
Ja, och lära sig om dem ju. Och sen så är det ju tillbaka till ditt eget engagemang. Det finns olika nivåer av engagemang. Det enklaste är ju att lajka olika saker som man ser i flödet. Det är ett sätt att ge tillbaka till sitt flöde. Kommentera, skapa dialog istället för att bara läsa. Sen är ju nästa att börja dela saker själv. Så att om du läser en bra artikel så läs och dela den. Du behöver inte vara så rädd för att... Vi har liksom lite akademikerångest alltid. Det så här, är så. Vad kan jag dela?
Ja.
Tänk om alla andra redan läste förut. Tänk om alla kommer förstå att jag är sist på bollen.
Mm.
Alltså bara släpp den. Mm. Folk har inte läst. Och har de läst så är det absolut ingen som lägger en värdering i om de har sett artikeln en gång innan.
Nej.
Så bara dela det du tycker är bra. Dela det som skapar inspiration. Dela sånt som andra kan ha nytta av de här dagarna.
Mm.
Så att dela så mycket du kan. Och ju mer du delar de ämnena så lär sig plattformen vilka ämnen du delar i, vad du upplever är intressant. Och då kommer plattformen börja föreslå mycket, mycket mer saker till dig tillbaka.
Det är ju som att det blir liksom en liten filterbubbla i och för sig som man lever i. För att jag får jättemycket liksom kring jämställdhet och rekrytering och kvinnor och sådär. Och då... Ibland så tänker jag så här, gud, det är det enda vi pratar om liksom i världen. Men så är det ju naturligtvis inte.
Så,
det
är för
att vill man bredda sig utanför det man är normalt så måste man ju liksom själv agera lite där.
Och vet du vad, där kommer ju tillbaka till det här med influencers och grupper. Kliv med de grupper som du vill lära dig mer om och kliv utanför din egen comfort zone.
Mm.
Så om du redan har mycket om de här ämnena så kliv då in i andra ämnen, i grupper som faktiskt pratar om andra saker. Det kan ju vara digitalisering eller det kan vara expansion i USA eller alla möjliga olika saker som du kan vara intresserad av och lära dig mer av. För då får du ju automatiskt det och kan börja dela det mer. Eller influencers som kanske inte är i din gebit, utan du vill också lära dig mer om för att det skulle styrka din profil. Liksom.
Mm.
Så det är viktigt.
Men du, Lisa, ska vi säga någonting också om det här med inställningar som man kan göra?
Ja.
För att det finns ju en mängd olika sekretessinställningar som man kan ju styra sin egen
absolut
profil väldigt mycket.
Precis, och går man upp då i sin profil, om vi stannar där igen, och så går man upp över på profilen, så längst upp liksom i...
Nu ritar
jag här igen i luften totalt, ja. Men så här, längst upp i profilen så finns det liksom en liten bild på dig själv.
Mm.
Och på den lilla bilden kan du klicka, och då kommer du in på inställningar och sekretess. För det första ska jag rekommendera alla som inte har gått igenom dem. De är väldigt enkelt skrivna, och det är ja och nej, rutor och så vidare. Gå igenom dem, för du är ansvarig för din data. Det är du som äger din data. Så att gå igenom dem så se till att du har rätt sekretess för det som du själv tycker är rimligt. Men det är också så att när du är där inne, om man ska gå igenom de sakerna som är kritiskt nu när man är jobbsökar liksom aktivitet, så går du in på inställningar och sekretess. Och sen är det så här, på vänster sida så finns det 5 eller 6 olika så här rubriker. Och där finns det en som heter jobbsökar någonting. Jobseeker heter på engelska. Mm. Och där finns det 3 stycken olika. Och gå igenom alla dem, det är bara 6-7 stycken, så man kan lika gärna läsa alla. Men nummer 2, 3 och 4 där handlar verkligen om att göra det extra sökbar och kunna söka jobb på ett enkelt sätt.
Mm.
Så jobbsökar på sekretessinställningar och sen så nummer 2, 3, 4 där skulle jag rekommendera. Och den absolut viktigaste där heter att man gör sig open candidate, heter den på engelska, och det är att man gör sig
synlig
för jobb. Och då man går tillbaka till, du vet, igen då, hur rekryterare söker personal, så är det så att när du har klickat i den, då kommer du igen mycket snabbare upp i listan, på de här på listorna.
Mm.
Så har du dessutom fyllt i att jag är intresserad av jobb på Scania till exempel, och jag är open candidate, då när Scania söker en profil som har din bakgrund, då kommer du mycket högre upp än vad du egentligen annars hade gjort.
Och här kan det ju finnas en rädsla att göra sig synlig, men man kan välja där, va, om man vill bli synlig bara för rekryterare.
Nej,
och så.
Nej, så här funkar det. Du är per automatik aldrig synlig för ditt eget företag eller för företag som är hierarkiskt i ditt bolag, utan du är bara synlig för människor utanför ditt företag.
Ja, just det.
Men alltså, handen på hjärtan, jag rekommenderar alla att ha open candidate alltid.
Mm.
För varför skulle du inte vara extra tillgänglig för de kanske 10 toppjobb som du är ändå intresserad av, som kan vara en life changer för dig liksom.
Mm,
det finns ju ingen anledning.
Nej, varför ska man stänga?
Det är ju en rörlig arbetsmarknad. Och definitivt nu liksom. Mm,
ja.
Så att det tror jag ändå man ska tänka. Och vad som händer när du har fyllt i den då, att man är öppen för nya möjligheter.
Den är default stängd, va?
Den är default stängd. Mm. Den är default stängd. Vad som händer då, det är att om du går tillbaka till din nya profil, eller förlåt, till din profil, då under bilden så kommer du ha fått en ny dialogruta där det står att du har klickat i att du är öppen för nya möjligheter. Och den här är så jäkla bra. Så den ska du öppna. Och där kan man fylla i om man vill bara ha tillsvidareanställning, eller om du kan tänka en temporär uppdrag, interimsuppdrag, praktikplatser.
Styrelseuppdrag tror jag också.
Styrelseuppdrag, absolut. Mm. Och ännu bättre så kan du fylla i på fler orter som du vill ha jobb på. Det vill säga att om du kanske har blivit arbetslös idag och du bor i Göteborg, så kan du, men du vet att du har familj i Kalmar, du skulle kunna få en lägenhet i Växjö, så fyll i de andra orterna. För då som händer igen tillbaka till rekryterarna när de söker säljare i Växjö, så poppar du plötsligt upp där, för du har fyllt i att
med
du
där också.
Ja, nej, men det är så bra liksom.
Det är briljant.
Ja. Ja. Och kan du söka andra roller så kan du också ticka i det där.
Mm. Gud vad bra. Det här var ju verkligen så här snabba tips från Lisa på väldigt kort tid.
Ja.
Och det finns ju så mycket mera. För jag har nämligen tittat på ditt webbinar som vi också ska länka till i alla Karriärpodden och omstartskanaler nu då.
Ja, vad bra.
För det är ju lite mer utförligt, det här som du egentligen har gett oss en liten teaser på nu.
Ja, och så är det ju med video, så man kan se när man gör alla inställningar.
Ja, precis.
Det
är man kan sitta
bra
med sin egen dator i lugn och ro och göra de här uppdateringarna som man behöver göra. För det kan man nog konstatera att även fast jag då har jobbat med det här så himla intensivt och är väldigt aktiv, tycker jag själv, så finns det ju massor med saker som jag bara, gud, hur har jag det med det där egentligen, när jag lyssnade på dig i det här webbinariet. Så att det är väldigt bra. Det tycker jag ni ska göra, ni som är intresserade av att uppdatera och göra er mer synliga och sökbara, helt enkelt.
Ja, men tack Eva. Jag tror faktiskt att det är bra för oss alltid att ha en bra profil, för det gör bara att vi blir bara mer hittbara.
Aha.
För alla, och det kostar inget. Mm. Det är liksom bara att göra ju.
Ja. Men du, bara kort på slutet här nu, CV och LinkedIn. Jag har liksom tänkt att det här avsnittet ska handla om båda då. Men det är ju verkligen, kommer vi snart att skippa CV helt, eller vad tror du?
Alltså, det är ju omöjligt att säga, men jag tror, det finns ju ingen som inte har på något vis LinkedIn, eller letar personal på LinkedIn och använder det som någon typ av svart adressbok på arbetsmarknaden. Alltså, alla är ju där hela tiden.
Mm.
Och det spelar ingen roll vilken åldersgrupp liksom. I de styrelser jag sitter, där har vi mycket ofta liksom en högre medelålder, och alla är ju där.
Mm.
Och alla letar personal, alla letar efter styrelsemedlemmar, alla letar efter kontaktuppgifter. Det har blivit en professionell arena.
Mm.
Så det ena behöver inte frånta det andra, men jag tänker att det är i alla fall bra att finnas där med en representation som gör dig värdig liksom.
Mm. Precis. Nej, men då jag är fascinerad över att det det är så mycket mer också som man faktiskt kan få ut av. Nu är vi fokuserade på jobbsökarprocessen här och så. Men jag menar, nätverka generellt sett. Till exempel när man ska ha ett... Nu har man ju inte så många fysiska möten just nu med affärskontakter och så. Men jag ser ju alltid till att liksom connecta innan ett sånt möte. För då har man liksom plötsligt... Ja, då har man ju sett lite. Man har ju den här första liksom, minuterna.
Absolut.
Både när man ser var, möter varandra i receptionen, har man liksom sett varandras profiler. Och det är ju så mycket man vinner på att connecta. Liksom.
Ja, men sen tror jag också, ju mer, eftersom all den här informationen finns tillgänglig för oss, så är det väl så att där man träffar nästan förväntar sig att du ska faktiskt veta lite grann om vem det är som träffas. Och det känns ju nästan fattigt om man kliver in i ett möte och någon säger så här, vad gjorde du innan då? Man bara, men...
Har du kollat?
Eller hur? Men hallå?
Ja, nej, men vi skulle säkert kunna prata hur länge som helst till om just det där. Att liksom nätverka professionellt på LinkedIn och göra affärer och så. Men det får bli ett annat avsnitt.
Det får bli en annan gång.
Ja, tack snälla Lisa för att du har varit med och delat med dig.
Ja, men tack snälla för att jag fick komma igen. Det var så mysigt att vara här.
Ja, det där var mycket att tänka på, eller hur? Men vart finns jobben då? Vilka branscher är det som spås rekrytera i framtiden? Och hur ser de jobben i så fall ut? Den här veckan har turen kommit till spelbranschen, som ju flera år har varit en het arbetsmarknad och en växande bransch. Så okej, vi tar och ringer Jenny Nilsson, vd på SPER, spelbranschens riksorganisation, och hör vad hon har att berätta. Jenny Nilsson, välkommen till Karriärpodden.
Hej, tack så mycket.
Och välkommen till Karriärpoddens omstart-miniserien där vi håller på och framtidsspanar på arbetsmarknaden.
Just det, vad spännande.
Du, hur är läget hos er då just nu?
Ja, men överlag så, där jag befinner mig så är det ju bra. Det är ju speciella tider, men vi får ju också se prov på hur anpassningsbara vi är som människor med nya rutiner och kreativa nya idéer. Så jag kan inte klaga, men våran bransch, ja, det är klart att vi också till viss del är påverkade av coronakrisen som vi befinner oss mitt i, precis som de flesta andra, mer eller mindre.
Mm.
Jag representerar ju då alltså spel om pengar. Spel som har funnits i säkert 5000 år, och vi svenskar är ett spelande folk. Vi gillar våra lotter och betting och hästar och
så det är egentligen ingen ny bransch så?
Nej, produkterna om man säger har ju funnits i många, många år. Men vi är ju ny på sätt och vis, för att vi har ju också blivit digitaliserade de senaste 10-15 åren. Men framförallt så har vi en ny spelreglering i Sverige. Man har släppt det tidigare monopolet och gjort en konkurrensutsatt marknad. Och det är bara ett och ett halvt år gammalt. Så på så sätt är vi väldigt unga.
Du säger att den har vuxit också. Hur många är det ni sysselsätter? Eller vad pratar man om för siffror?
Man pratar ju om... dels så sysselsätter vi ju väldigt många människor. Sen är det ju många spelbolag som sitter ute i Europa som inte liksom är på plats i Sverige. Men vi omsätter ju väldigt massa miljarder i den här industrin. Men vi bidrar ju också mycket tillbaka till samhället genom... både överskott till ideella sektorn från lotteriförsäljning. Där tror jag att vi ger 2 miljarder varje år. Men sen är det också idrottsföreningar och sponsoravtal och tv-sändningar och så vidare som möjliggörs via pengar från spelbranschen.
Det tänker man ju inte alltid på när man säger spelbranschen, men det är ju faktiskt helt sant.
Nej, och spelbranschen är ju precis, den är ju väldigt bred som jag var inne på. Det är ju allt från lotter och betting till onlineprodukter nu, kasino, det är poker och det är ju fysiska bingohallar som vi faktiskt har kvar fortfarande. Och spel på båtar och restauranger. Vi är en bred, både digital och fysisk bransch fortfarande.
Vad är det för trender som du kan se då på arbetsmarknaden hos er just nu?
Ja, dels så, precis som jag var inne på, så, som alla står inför, så är det ju digitaliseringen. Den har ju pågått, vi var ganska tidiga faktiskt i vår bransch, att ta de fysiska produkterna digitalt och utveckla tjänster som kunde erbjuda många och snabba transaktioner och snabba utbetalningar eller liksom effektfulla utbetalningar, kanske tidigare i många andra branscher. Och det här är ju någonting som fortsätter. Så att vi är ju IT-tunga och vi verkligen söker efter djup och bra IT-kunskap fortfarande. Och där börjar vi väl också gå över mer mot mer raffinerade tjänster, mer algoritmer och AI och också där man liksom kan använda all den data som vi sitter på och jobba både med produktutveckling. Men ett annat viktigt område i vår bransch, det är ju hållbarhetsaspekten. Och då pratar ju vi ofta om spelansvar, alltså skydda konsumenterna så att de inte hamnar i ett osunt eller riskfullt spelande. Och där har vi ju, jag ska inte säga en jättestor, ja, vi har det är alltid en stor utmaning när man jobbar med folkhälsa också, konsumentskydd på det sättet. Men det finns mycket som tekniken kan hjälpa oss med där också, som vi hoppas på, som jag ser liksom är en trend som kommer framöver.
Ja, det är ju nya områden kan man säga, eller sånt som man inte kanske har hållit på med sedan tidigare i många år.
Nej, och i och med nya lagen då som vi har kring spel i Sverige så är det ett krav på att du ska följa dina kunders spelmönster. Du ska veta hur kunderna spelar och när de inte spelar på ett sunt sätt. Och det här hänger ihop med också att vi är en bransch som är väldigt, väldigt hårt reglerade nu i Sverige. Eller vi har varit reglerade förut också, men i den här nya lagstiftningen då, så är det hårda krav på vad man ska leva upp till. Och så att vi är ett behov av liksom duktig och få in mycket compliance-människor, regelefterlevnad. Någon har spottat att vi kommer behöva fler compliance-människor än marknadsmänniskor framöver.
Det är samma som bankerna och alla andra pratar om också. Så att ni slåss om samma personer där kanske.
Ja, men det är vi på ett sätt ganska lika organisationer för att vi har en strikt regel efterlevnad att följa.
Så det är ett tydligt område. Vad är det mer för områden som du ser kommer att efterfrågas mer och mer som ni har?
Ja, då kommer vi tillbaka till det här med spelansvar och hållbarhet. Och det är ju någonting som jag jobbar hårt för, att vi ska bli en sund och modern och hållbar bransch som också har ett högt förtroende. Och då kommer vi in lite på de här mer mjuka värdena. Och där tror jag att där behöver våran bransch kanske hjälp, men vi kommer att utvecklas. Där är vi ju inom vissa områden ganska nya på banan, att titta på mer purpose-drivna, syftesdrivna organisationer. Varför skapar vi spel mer än underhållning? Har vi något annat syfte när vi bygger vår organisation? Och hur ska vi skapa en bransch som erbjuder spel? Spel som vi alltid har gillat, som jag var inne på, men som blir förknippade också med underhållning och inte bara bli förknippade med spelreklam och kanske den negativa bilden som har varit kring vår bransch de senaste åren. Där finns det otroligt mycket att göra, och det är stora, svåra, långsiktiga utmaningar.
Okej, så det området, alltså hållbarhet, CSR, det är sånt som ni ser också alltså?
Absolut, och det är ju, de flesta bolag jobbar ju med det på ett eller annat sätt och en del har kommit längre än andra, men jag tror att det kommer ställas, och det ställs redan höga krav på våran bransch, att man förväntar sig mer av oss. Oavsett om vi tycker att vi är duktiga på det här eller inte har kommit en bit på vägen, så är den allmänna uppfattningen att vi måste bli mycket, mycket bättre på att ta ansvar för både spelarna och samhället och våran roll på marknaden. Så det är både, tror jag, och verkligen hoppas. Det är någonting som jag missionerar hela tiden, att jobba med förtroendet. Och då tror jag, då behöver vi få in mjukare värden. Och då kanske vi kommer in också på det du pratar om hela dagarna, kvinnorna.
Jag tänkte just det, ja. Om jag skulle få ställa den frågan.
Ja, och det behöver inte betyda att kvinnor alltid kommer in med mjukare värden. Men det som är en brist av i våran bransch, det är faktiskt kvinnor på toppen. Om man pratar mångfald i våran bransch så är vi ganska bra på det. Det är ofta väldigt liksom spritt när det gäller etnicitet och många andra delar. Men just kvinnliga förebilder och kvinnor på toppen, både på ja, men CEO-nivå, men också i styrelserummet. Där finns det mycket, mycket mer att önska. Vissa seminarium som jag går på...
Vad bra att du säger det, tycker jag.
Ja, så absolut. Och jag tror att den här... när man verkligen får till den riktiga mångfalden, och det skriver ju många under på, det är ju då du verkligen får en effekt i din utveckling också. Det är precis det jag tror att spelbranschen står inför, och det finns en möjlighet där att genom jämställdhet och mångfalden, när vi pratar manligt kvinnligt och en annan typ av ledarskap, faktiskt ta oss in i framtiden som en hållbar bransch.
Vad spännande. Det där låter ju som det är många som kanske kan få upp ögonen. Nej, men det kan ju vara så att det, man har lite förutfattade meningar om hur det är i spelbranschen. Men det låter ju som att man kan komma in med helt andra ögon, och att det är det ni behöver då alltså.
Absolut. Jag tror att vi behöver utmana oss själva här i branschen kring just den frågan också. Det här med syftet och vad är det vi bidrar med, och hur ska vägen framåt se ut? Och som jag sa, vi har en ny reglering som inte ens är 2 år gammal, och vi håller på att liksom bara hitta våra platser mer eller mindre. Och det finns, ja, det är en spännande väg framåt där det finns behov av ny kompetens, och det finns jättemycket att göra. Så gillar man utmaningar och verkligen vill vara med och skapa hållbarhet och förändring, då tycker jag att ja, spelbranschen erbjuder allt det här. Och det är en rolig bransch också. Full med entreprenörer, framåtanda. Liksom man är digital, man är framtiden, man är nytänkande. Så kan vi kombinera det här med att visa att vi också tar ansvar, så tror jag att det är en positiv bransch framåt, även i allmänhetens ögon.
Ja, vad härligt det där lät, Jenny. Tack så jättemycket. Nu tror jag det var flera som fick upp ögonen här för att spana in spelbranschen i framtiden.
Ja, men jag hoppas det. Det är bättre att vara med och förändra än att sitta på sidan och ha synpunkter. Så brukar jag tänka i min roll.
Man får sätta sig i förarsätet. Tack snälla Jenny för att du var med och att vi fick ringa dig.
Tack själv och lycka till framåt.
Så var det där med CV och personligt brev också. Jag har ju läst många ansökningar och även coachat många i det arbetet, och tycker att vi kan ju dra mycket lärdomar och synergier av det som Lisa och jag pratade om nyss om LinkedIn. Men här kommer några av mina bästa tips vad gäller just CV. CV, det står ju för curriculum vitae. Det är från det latinska namnet levnadslopp, eller levnadsbeskrivning, och det är precis vad det ska vara. Jag tycker så här. Nummer 1. Börja med en sammanfattning som beskriver dig och vem man får om man anställer dig. Vem är du som person och vad är dina absoluta styrkor? Du kan ju använda liknande som i summaryn på LinkedIn. Nummer 2. Många får lära sig att man måste hålla sig till en sida bara. Och jag säger, det beror ju på om man väljer att skriva mycket i det personliga brevet. Personligen tycker jag att det är mycket bättre att få med så mycket som möjligt av det som är mest relevant i själva CV:t och hålla det personliga brevet eller bifogad mejltext lite kortare. Det finns många skolor om man ska ha ett personligt brev överhuvudtaget nu för tiden. Men vissa företag vill ha det som ett komplement till CV:t där man kan förtydliga kompetenser eller erfarenheter med exempel. Nummer 3. Börja med det som är viktigast först i din beskrivning. Det vill säga arbetslivserfarenhet och där du är just nu, och backa i åren. Såvida du nu inte är mest stolt över din utbildning och kanske är nyexad, då kan du börja med rubriken utbildning. Nummer 4. Gör den lättläst. Det vill säga, krångla inte till det för mycket med titlar och förkortningar som inte är kända för den som ska läsa ditt CV. Och glöm inte att lägga till när du har jobbat på respektive ställe med datum från och till och med. Nummer 5. Skriv kort några meningar under varje roll. Vad det har inneburit att jobba som det och vad du har åstadkommit. Är det en resultatinriktad roll är det bra att ha med siffror som styrker. Tänk på att ta fram relevanta erfarenheter som motsvarar det som söks i rollen man söker till eller är aktuell för, exempelvis ledarerfarenhet. Nummer 6. Du kan också ha med en rubrik om övriga engagemang.
Som eventuellt styrelseuppdrag, engagemang i ideella föreningar eller utmärkelser man har fått eller saker man har uppmärksammats för. Nummer 7. Foto. Ja, jag säger ja. Främst för att det är lättare att komma ihåg för den som läser många CV. Men det är såklart en smaksak om man ska ha eller inte. Nummer 8. Glöm inte kontaktuppgifter och gör det tydligt. Det var mina tips. Lycka till! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet i specialserien Omstart. Vi kommer att lägga ut en länk i Karriärpodden och Women for Leaders kanaler till webbinariet som Lisa och jag pratade om, som hon håller om LinkedIn. För dig som vill höra och framförallt se mer om det här och lite till om hur man kan jobba med LinkedIn och optimera sin profil. Hoppas att du vill dela och sprida den här podden. Kanske till någon som behöver extra inspiration och pepp. Om du gillar det vi gör så blir vi glada om du vill gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i iTunes. Det betyder så mycket. Vi hörs snart igen. Nästa avsnitt kommer vi att ta oss vidare i jobbsökarprocessen. Så håll utkik för nästa avsnitt i Omstart. Och du följer väl också Women for Leaders i alla kanaler.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.